Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi pratade om det när i lördags. Mm. Om du och ditt vakna dygn består ju liksom vårt av 24 timmar. Mm. Om du sover mer eller om du poddar mer, alltså vilket vad du gör mest?
Men svälta, tror jag att jag poddar men sover. Jag sover ju ingenting.
Sover ju onödigt.
Ja. Ja, får mycket gjort.
Är du morgonmänniska eller kvällsmänniska?
Kvällsmänniska. Ja, absolut. Ja. Extrem
till och med.
Ja, för du är ingen morgonmänniska.
Nej, jag går alltså och lägger mig jättesent.
Hur sent?
Somnar kanske 3.
Ja, det här är innehåll.
Kvart över 3:00.
Ja, det är väldigt sent.
Lovantell och Florens Valentin, Lovi i huvudsångare där, med allt de bygger upp ska vi meja ner. Och vad innebär det? Jo, det innebär att det är Gott Snack Sportpodd och det är fjärde avsnittet. Med mig som vanligt Sandberg. Med mig som vanligt Mats Strandberg.
Tackar.
Jag blev helt till med.
Jag tänkte att det gick så bra. Mats Strandberg.
Nej, det gick så otroligt bra där.
Ja, med mig Mats Strandberg.
Ja, med mig Mats Strandberg.
Ja, lik Mats Strandberg.
Ja, precis. Nej, då, vi har börjat om det helt enkelt. Lov, nej det gör vi inte. Jesper Ekstedt heter jag. Vi har Mats Strandberg. Vi har Olle Palmlöf.
Och du är alltså kusin med Niklas Ekstedt, kocken.
Det stämmer. Fick vi det sagt. Det stämmer. Också son till flyttfirmaägare Ekstedt, Mikael Ekstedt.
Ja, det är lika många som bryr sig om det.
Och finansman Lennart Ekstedt.
Ja, oj.
Så att, mycket att bära på.
Ja,
ett
sådär.
Ett tungt ok.
Stor ryggsäck.
Ja, precis, har en farfar som är uppvuxen på Vikinggatan.
Ja, fy fan, fick vi det sagt
också. Ja, det är tråkigt för. Hörrni, det har ju varit väldigt trevligt att följa Gott Snack Sport, vad jag har förstått. För många har varit väldigt förtjusta och är väldigt förtjusta i Mats framförallt. Och
förstås.
De är förtjusta också, tror jag, lite grann.
Det är Mats.
Men det är Mats som är dragplåstret.
Ja, det får man ta.
Det är bra tag, kanske.
Ja. Många tycker att du är otroligt bjussig och trevlig med anekdoter och annat. Och därför tänkte jag att vi ska prata lite om vad vi ska prata sen. Men vi ska börja med det numera klassiska inslaget Lillen Eklund-anekdoten.
Alltså Lillen Eklund är ju en del utav mitt liv faktiskt. 4 EM-matcher sitter som berg i mig, som grundbultar faktiskt. Alltså 80-talet, slutet på 80, 85-87. Och Lillen var ju mobbad under de här åren, i media inte minst.
Lite som Ulf Båge och Tom Engstrand mot dig.
Ja, ungefär så, ja.
Kände du ett släktskap redan
Ulf
då till Lillen?
Mot mig, ungefär så, ja.
Ja, men precis. Är det därför Lillen ligger dig så varmt om hjärtat?
Ja, så är det. Tom Engstrand var ju mer elak. Men när det handlar om Lillen så tog jag parti för honom. För det var en väldigt genuin, trevlig kille från Skutskär. En arbetarkille, snickare i grunden.
Om man bara svär lite kyrkan, kändes lite korkad redan innan alla smällar?
Det här är känsligt.
Ser du, vad säger du?
Jag säger inget.
Jag tar det som ett kanske.
Eventuellt.
Ja. Fortsätt. Lillen, arbetarkillen från Skutskär.
Ja, just det. Alltså, han påmanade sig av sina jobbarkompisar som snickare att du som är så stor och stark och det och som ändå har byggt upp din kropp börja boxas. Så heter det på den tiden, på 80-talet, början. Mm. Och så gjorde han, sagt och gjort, så gjorde han det då. Och utan större talang, men med kraft och tyngd och med en helig vilja att visa världen, jag mot världen helt enkelt. Och det gick ju förhållandevis bra, tycker jag, med tanke på hans talang. Mm. Det slutade ju inte bra alls för honom privat. Det gjorde det inte på något sätt.
Hur slutade det då? Om man ska...
Nej, han...
Eller ska vi ta det lite senare i
programmet? Han dog ensam och utblottad och olycklig. Ja, olycklig vet vi inte, men ensam
och utblottad. Jo, säkerligen.
Ja, förmodligen. Ja, vi kan sluta oss tro.
Han var utkastad hemifrån. Han bodde vid Dalälven och utav frun då. Och hans hund, som var hans allt nästan, kunde han inte ha vid liv. Han bodde i Gottsunda då, i en liten etta där. Han stod, ganska stor hund.
I Uppsala då, eller?
I Uppsala. Så att han fick alltså ta livet av hunden också. Så att det var
jättetragiskt. Då är det tre tragedier här. Dels så är det ju den. Och sen så är det att det var Gottsunda-kraschen. Och sen Dalälven, alla mygg vid Dalälven. Stackars, alltså, lille Ekerö.
De där myggen, jag vet inte hur det har talat. Jag trodde inte att det fanns så mycket mygg förrän jag var där.
Österfärnebo har ju varit det klassiska myggnässet i Sverige. När jag var liten så vet jag, historien för mamma och pappa, att jag kunde inte gå. Utan, för jag hade bara blöja på mig då typ. Att det var så mygg över hela, bara under en sekund när jag gick ut.
Stackars,
yes. Ja, då fick de komma med någon sån här DDT-spruta och spraya ner mig till princip.
Man trodde ju då, jag var mycket här i Dalen och Jämtland och sådär, det var ju också mycket mygg då i juli, men det tänkte man att det kan inte vara mer mygg än vad det var där i Dalälven, men det var det verkligen, och jag håller med dig att det gick inte att gå ut överhuvudtaget.
Nej.
Det var som en vägg av mygg bara.
Och lillen måste ju ha samma problem då.
Fast vi pausar här. Vi hörde Sveg, hörde vi precis. Härjedalen nämligen. Du sa Härjedalen. Sveg måste ju vara världens mest olympialyckade samhälle i hela världen.
Per capita då? Eller?
De har ju så många OS-guldmedaljörer.
Skidskytte.
Anna Lemoyne, Anna Sjön Olofsson, som sen blev Sidek. De har två curlingspelare till. Och också hon, curling. Också hon som var i fjärde kvinna i stafetten. Längre än de andra. I stafetten, vad heter hon? Längdåkning. Är därifrån.
Anna Haag, nej.
Nej, hon la av för 3 år sedan. Här måste vi pausa och klippa in nästan.
Ida Ingmarsdotter.
Ida Ingmarsdotter naturligtvis.
Ja, just det. Som har också varit med i Åsa Niko som är stora där uppe.
Ja, men precis. Men det är ändå fem OS-guldmedaljörer från Lilla Sveg. Och Lilla Sveg som ändå är det största samhället i Härjedalen. Det är inte så konstigt. Ja, men vi har ju, det är alltså den ort som inte bara är störst i Härjedalen utan det är också den som är mest OS-guldtät.
Så per capita då i hela världen?
Alltså, antagligen.
Det kan vara.
Förmodligen.
Vi kan dela lite. Anna-Karin Olofsson, Anna Lemoyne. Och längdåkerskan som hette?
Ida Ingmarsdotter.
Och sen två till från curlinglandslaget där. Och sen ger mig banne på att det är någon till som vi har glömt här.
Vet hon då? Elisabeth Lund, är hon därifrån?
Ja, men säkert. Men det är ändå sjukt.
Hur det är möjligt, en så liten ort alltså som Sveg, det är ju inte så mycket större än Rimbo faktiskt.
Nej.
Något större än Rimbo. Rimbo har ju ingenting mer än den här fotbollsspelaren Rimbo Lundblad på 60-talet. Alltså, de har ingen annan.
Jag tror också att Marcus Karlsson är från fotbollsspelaren från Djurgården.
I Rimbo?
Ja, jag tror det.
Några fotbollsspelare från Rimbo.
Vad heter han? Rimbo Olle, eller vad sa du?
Rimbo Lundblad.
Rimbo Lundblad heter han.
Såklart.
Jag tror att Rimbo-mackan där från Marcus Karlsson då.
Ja, ja.
Back i mittback i Djurgården.
Men kan det vara det landskap som har minst huvudort? Det enda som kan konkurrera är väl Dalsland egentligen som har Åmål som största ort. Alltså, Åmål och
Borgholm då på Öland kanske kan det också vara.
Men det är ändå en liten stad. Alltså Sveg är mindre.
Sveg är ju ingen stad heller.
Enda landskapet utan stad är ju Härjedalen.
Precis, Sveg är ju ingen stad. Då.
Jo, men Åmål är ju inte mycket till stad. Om att du har
Bengtsfors. Det är ändå en stad.
Ja, om vi tar Dalsland med det. Okej, okay, ja, men då är jag med.
Om man tittar på, vi ska fortsätta här med anekdoten snart. Vi har ju redan svävat ut i en kvart om det här. Men jag tänker att Lappland har ju Kiruna. Som ändå är så här, halvstort. Det är större än Sveg åtminstone.
Ja, Kiruna var under många år världens största stad till ytan.
Precis, och det tycker jag ändå. Då spelar det roll hur mycket befolkning du har. Utan då är det...
Är i alla fall... det fortfarande?
Kanske är det.
Jag tror att det är en kommun i Australien som är störst nu. De har ju såna oerhört stora ytor. Framförallt inåt landet där. I det här aboriginetäta.
Ja, jag har läst någonstans att det har varit. Så att antagligen...
Det har varit definitivt. Ja. Att Micke Plugget var så...
Precis.
Jag hoppas att det skulle vara så fortfarande, men tydligen inte.
Nej, enligt Jesper. Ja,
det var ju ett tag sedan, skolgången så att säga.
Jo, för mig i alla fall.
Där under vatten under broarna. Men jag tror att det har gått, en stad har gått om nämligen. Skitsamma, vi skiter i landskapet tycker jag. Hälsingland är också där och nosar ändå med Hudiksvall.
Det är bra att du säger vi skiter i landskap och så säger du Hälsingland en millisekund senare.
Jag kom på ett landskap som kanske...
De har
Örnsköldsvik också i Ångermanland kanske.
Jävla Hudik, ja just det.
Nej men Lillen Eklund då, han hade problem, han var fattig och skadad i huvudet efter alla smällar.
De fick ju inte träna och sparra i Sverige då på den tiden. Det var Köpenhamn i Danmark och det. Och där lanserade de faktiskt en kavaj i Köpenhamn som de kallar för Lillen. Och den var utan slag.
Är det på riktigt?
Ja.
Var det Mogens Palle och det gänget eller?
Ja, skojar du?
Mogens Palle var väl den klassiska promotorn, va?
Precis.
Som höll på med boxningsmatcher helt enkelt. Ja. Lite Skandinaviens Don King som man brukar säga.
Alltså dottern tog över sen, men sen tror jag inte att det gått i kvav efter det. Men Mogens Palle var ju en riktig storhet för svenska boxare, proffs på den tiden. Enda liksom...
Det kransch var gänget.
Ja, det var nummer ett. Alltså det var alternativ nummer ett. Det var Mogens Palle hade gått rykte. Han var relativt sett till konkurrensen då ärlig kan man säga, jämfört med många andra, det var han.
Vanlig affärsman.
Så att de fick pengar för sina matcher, vilket ju alla inte fick i världen för sina matcher.
En annan som var ärlig, det var ju faktiskt Cass D'Amato som var manager åt Mike Tyson och Floyd Patterson. De behövde aldrig något skrivande kontrakt. Han framstod som en skurk, men han var ärlig. Men till det vill jag faktiskt fråga Mats en riktig fråga. Brian Nielsen, dansk boxare, som mötte Tyson. Om man ser på hans statistik så har han kanske 22 segrar och kanske 2 förluster. Men alla matcher utom en är i Danmark. Varför vågar han inte lämna, och han förlorar mot Mike Tyson då för övrigt. Varför vågar han aldrig lämna Danmark?
Ja, det var väl så också att det var ju citat uppgjorda matcher. Mycket. De byggde ju upp boxare, hemmaboxare i Danmark och även i Norge, Steffen Tangstad, för att de skulle tjäna pengar, affärsmän. Och då skräddarsydde de motståndare åt dessa. Alltså, ofta så var det också med Lillen några gånger faktiskt. Han började som proffs. Arne Åkervall i Gävle fixade motståndare som passade Lillen just för att han skulle få en meritlista. Så att det var absolut inte ovanligt. Så att Nielsen var handplockade motståndare till alla delar utom just Mike Tyson.
Ja, hur bra var Brian Nielsen?
Ja, han var ju stor. Han var ju... ja, lite som Lillen kanske också. Men han var ju också försagd och hade... kanske svårt att hitta kvickheten i fötterna och så vidare. Och hårdhet och det var inget, och dåligt fotarbete, vilket ju är jättedåligt för en boxare. Men det fixade managern.
Jo, men precis. Men han var ju ändå... jag minns inför matchen mot Tyson, då trodde ju vissa att han hade chans. Han var ju ganska stor. Och jag tittar på Jesper här. Vet du ens vem Brian Nielsen var?
Mm.
Ja, du vet.
Dansk.
Danska.
Ja, men han mötte väl inte bara, jag tror att han har mött...
Han mötte en del storheter.
Alltså, till exempel Kranch, va?
Nej, de är helt olika viktklasser.
Det är olika viktklasser med.
Kranch var ju mycket lättare. Men
det vet att han mött
Tyson. Var ju så, om man tar journalister i alla fall runt boxningen på den tiden när jag var involverad, så var det ju ofta inte någon riktig sakkunskap, utan det var mera liksom ett önsketänkande hur skulle gå i en match, det var det. De skrev ju upp då typen Nielsen då, journalister då, för att skapa hos och publik och så vidare på en match. Orealistiska förhoppningar och så vidare kring honom många gånger det var det. Och journalisterna var inte alls vederhäftiga. Som, men Danmark de tar med i fotboll och hockey, där är vederhäftiga journalister förhållandevis mot varje boxning.
Men danskarna känns ju lite mindre ärliga generellt än vad vi i Sverige. Och framförallt i Finland kanske.
Nej, men de kanske naggar sanningen i kanten i mångt och mycket. Det kan mycket väl så. Speciellt i boxning och journalister så är det.
Ja, dansk journalister vill vi inte veta av. Men andra stora boxningspromoters är ju som vi nämnde då, Don King.
Ja.
Men också en annan Don Arum.
Men om vi bara stannar i Don King lite grann. Så att det finns ju, han är ju lik en nutida ledare på sig. Han var ju så extremt noga med sitt hår. Ja. Hans image var att hans hår skulle se rufsigt ut. Och varje morgon satt han ju länge med sitt hår för att det skulle se rufsigt ut. Och det påminner om en ledare idag på en helt annan nivå. Boris Johnson naturligtvis.
Ja,
han lägger ner så mycket energi på att han ska se rufsigt ut.
Ja. Men den är King. Han var ju vilken personlighet egentligen. Att trots då att han var, satt inne för dråp också under en period.
Det gjorde han.
Och kom tillbaka och hade många... så kallade vänner på vägen upp som pushade upp honom och det. Så att hans personlighet var ju vinnande helt enkelt.
Jo. Tillbaka till Jespers tråd som vi snodde från dig.
Vad var det nu igen då?
Nej, men ni avbröt dig med håret.
Ja, nej, vi pratade om Don King. Lite av...
Men Edvin Ahlqvist är ju manager, alltså nummer ett i Sverige.
Alltså Ingmar Johansson.
Ingmar Johanssons, Edvin Ahlqvist.
Men kan man mäta honom då med Don King och Don Orm?
Man kan väl säga så här, att Edvin Ahlqvist och Ingmar Johansson var kända för att ett handslag räckte. Ingen trodde någonting om den andra, att de skulle ha lurat honom på konfekten.
Så
att, det var en ärlig Göteborgsanda mellan Edvin och Ingemar.
Det var det verkligen. Och Edvin var också var tvärtemot vad han såg ut som. För han levde ju, han var ju klippt som hand i handske i ska man säga, Brooklyn, Bronx miljöer. Han passade ju så bra in som
bokstavmanager.
Ja. Men han var ju supernykturist. Han drack aldrig en droppe sprit.
Kanske bra när man håller på med den här typen av en bransch som ändå är ganska smutsig delvis.
Och att Ingemar då, 21 matchen för Ingemar, det var ju när han blev världsmästare. Man flog 59 då. 20 matcher innan då hade ju Edvin lotsat fram Ingemar med otrolig fingertoppskänsla fram till titelmatchen. Så att Ingemars karriär byggde mycket på Edvins fantastiska förmåga att hitta rätt motståndare.
Och Eddie Machen som var matchen före var ju en chansning. Där var ju Ingemar inte tippad som segrare men vann i första ronden.
Vem är den boxare förutom, det är väl typ två boxare eller världsrum som har vunnit och gått obesegrade som världsmästare. Rocky Marciano i tungvikt.
Och så är det, alltså den som slutade, han var inte obesegrad men han slutade som obesegrad. Det var ju Lennox Lewis. Rätt om jag menar fel.
Ja, just det. Men Rocky Marciano var ju en slugger, en riktig slugger. Han var ju före Floyd Patterson.
Vad gjorde att han inte förlorade en match? För att det där är ju spännande att han lyckas vinna till 48 matcher i rad.
Jag vet, han var väl seriös som boxare helt enkelt. Han skötte sig väl och var förberedd för varje match. Annars kan det ju hända att de tar en match med en klackspark då och åker på en mina. Så har det ju varit
för
Mike Tyson då i Tokyo 1990.
Och Buster Douglas.
Buster Douglas, då tog han det med en klackspark. Var jättedåligt och gick upp i ringen. Det går inte att gå upp i ringen ändå som boxare. Det går inte, för att de är så bra allihopa.
Men om man tittar på boxarna från framförallt porträtterat i Rocky-filmerna, då kan man ju se att till exempel Don King då, som var promotor, väldigt starka kopplingar till han den där i Rocky 5. Som var någon form av advokat och manager åt Tommy the Machine Gun.
Ja, det här kommer inte jag ihåg.
Nej, men det är en liten. Och framförallt när Rocky Marciano då, som var känd för att boxas mycket ute i skogen, träna på riktigt, så att säga, i stationstecken. Vilket också Rocky då, Balboa gjorde i Sibirien. Det är lite kul kopplingar så här, kan jag tycka.
Alltså Rocky Marciano var ju ingen stor boxare. Han går ju inte till historien som någon större boxare överhuvudtaget. Men han var granithård alltså. Ja. Fruktansvärt hård och kunde ta vansinnigt mycket smällar.
Som Rocky Balboa då.
Under en match. Så var det.
Och han la ju av som bekant som världsmästare. Men det lustiga är att han tillhörde ju mer eller mindre Ingemar Johanssons stall. För han slutade ju, blev världsmästartiteln vakant. Och så vann Floyd Patterson den då. Och till retur så vann Ingemar Johansson VM-titeln 59. Och till matchen 60 som gick juni 1960, då berättade Rocky Marciano för Ingemar att han i en av sina sista matcher var på väg att missa, för att han gick på och höll på, jag minns inte vem det var han höll på att sänka, men efter att han gick på honom så backade han och gick inte på längre, och då sa han till Ingemar, tänk på det att om du väl attackerar, fortsätt. Och är det lustigt då, eller lustigt i matchen 60, returmatchen är också den i New York, då får ju Ingemar Johansson smäller till Floyd Patterson ganska mycket i första ronden, men fortsätter inte. Så hade han lyssnat på Rocky så hade han kanske vunnit också den matchen. Istället så vänder det ju totalt och han blir toknockad.
Var lite feg Ingemar då? Eller
i tredje matchen i Miami då
61
i mars 61, då hade ju Ingemar flog ner i golvet två gånger och Ingemar var nere en gång. Mm. Så att där hade Ingemar just chansen, som du sa här, att fullfölja med jorden. Alltså inte det.
Men jag var inne på mer finstilt, för här var det så att han sänktes aldrig i andra matchen, men han hade honom, så att han ångrar Ingemar efteråt att han inte fortsatte, för han såg att han var i gungning. Mm.
Men det var ju också andra matchen, det var ju då att Ingemar var sövd av beröm och hade levt det goda, glada livet. Han var ju med i filmer och så vidare i Amerika och var en hjält utan dess
nåd. Ja, och inte bara sövd av beröm, han hade ju också ätit värktabletter för sin onda rygg. Två saker. Först, drygt ett dygn före matchen så var han på restaurang med hela gänget och med sin fru Birgit.
Och söpt också?
Ja, nej, absolut inte. Då beställde han in en biff. Och då kom kocken in lite efteråt när serveringspersonalen var in. Då sa han, här får du en annan biff, speciellt god för dig, the champ. Och det gjorde att han blev magsjuk. Så han tappade flera kilo från det att det var ett och ett halvt dygn före till invägningen. Han förlorade kanske 2 kilo för han spydde och sket helt enkelt. Ja. Och sen så var det här med det ryggonda. Då sa han till Gösta Karlsson, läkaren, jag har ont i ryggen, jag kanske inte kan gå upp. Och då sa Karlsson, här får du 2 piller, men ta bara ett. För annars så kommer du bli vimmelkantig. Ingemar sa, jajamensan, och tog båda 2. och blev ju helt vimsig. Han var inte så lik när han gick upp i ringen på Polograms 1960. Han spexade och skojade med folk och liksom var helt vimsig. Mm. Och var inte sig själv.
Han var så påverkad då?
Han var påverkad av värktabletter.
Men jag får med att tidningarna skrev om den här andra matchen i Polograms 1960 att Ingmar fick någonting att dricka före matchen som de trodde var ett medel som skulle göra det sämre för Ingmar, alltså att det var ett sabotage. Men det här med biffen låter ju mer trovärdigt faktiskt.
Ja, som att det kan vara den ett... historien står alltså hans exfru Birgit för än idag. Ja,
då stämmer det.
Tror Birgit att det är ett sabotage från Kockes sida?
Ja, hon är helt övertygad om det.
Att Ingmar kunde vara så dum då att han dagen före matchen tog en biff då som var liksom preparerad för honom.
Det
verkar ju svensk otrogenhet.
Ja, det gör
svensk, naivitet. Det hade ju en amerikan aldrig gjort.
Nej, men vad som talar lite för den teorin är att om vi ser första VM-guldet 59, då var ju hans mamma var ju med som kock. Det var de här köttbullarna blev så populära. Inför andra matchen då var det en kock som kom ifrån Tyskland som var kock, och det var inte han som lurade Ingmar förstås, men till den tredje matchen i Miami, då var hans mamma tillbaka som kock, mamma Ebba, då var hon tillbaka
hon
som
gjorde
kock.
Alltid mat
hon timmar. Gjorde alltid mat, och det blev jättestort då med Ingmars köttbullar, det var ju jättemedia hype.
Tror ni att någon annan boxare, typ Sonny Lister eller Buster Douglas käkade Ingmars köttbullar i Tokyo 90?
Men de var ju rädda för Sonny Liston då, det var därför Ingmar la av 1963 då i januari. För att han skulle möta Sonny Liston och vågade inte möta Sonny Liston. Det skulle bli en Dacapo kanske på 1952 års OS-final. Ingmar ville inte få stryk. Och sen knockade ju Sonny Liston, knockade ju Floyd i första ronden två gånger. Så att det var ju klassskillnad.
Var lite feg?
Ja, så här var det. Bra fråga. Så här är det att Ingmar Johansson från tidig ålder sa jag är inte feg, jag vill bara inte ha stryk. Så att han var nog mera smart. Han ville liksom inte få smällar. Men som Mats säger så ville han ju inte slåss mot Sonny Liston. Och hans sista match blev istället mot Brian London, som var en ganska medioker boxare från England. Och som han mötte på Hovet i Stockholm.
63.
Ja. 63. Och då vinner Ingmar Johansson. Men det roliga är att när han tror att matchen är över, 3 sekunder kvar bara, så får han en ful smäll. Eller han var en vanlig smäll av Brian Johnson och Jack London. Och går i backen. Och rubriken i DN, alltså texten på DN dagen efter är Vakna Ingo, du vann. Och när han såg det då tänkte han, shit, det här kanske är över. Men sen kom det erbjudandet från Sonny Liston som han tackade nej till.
Alltså Nick Åslund var ju den som myntade det här klassiska. Han var på Dagens Nyheter då, Nick Åslund.
Släkt med Tommy eller Sanne
Åslund? Han var ju inte Martin Åslund heller. Nick Åslund var ju ganska medioker skribent i Aftonbladet och dit då i DN. Men den här rubriken gjorde honom odödlig.
Ganska rolig rubrik.
Den är ju bra. Vakna Ingo, du vann. Visst är det?
Jättebra rubrik.
Ja. Tänk att hitta en sån rubrik.
Jag tänkte bara på den boxningen då, ni som ändå hållit på med en del och tittat och kommenterat. Topp 5, Sveriges största Ingo-kännare och så vidare. Om man är rädd eller om man är lite, jag vill inte ha stryk i boxning. Blir det inte lite samma som i hockey då? Att kliver du inte in ordentligt i en duell och tar smällen, så är det farligare för spelaren själv. Är samma i boxning?
Frågan går till Mats Strandberg.
Jag tror inte att det kan jämföras riktigt. Alltså, blir du boxare så är du inte. Alltså, spelar du hockey så kan du tänka att du vill spela hockey för att det är ett skönspel. Det är ett tekniskt spel, ett bollspel.
Men jag tänker ändå att tacklingar, fysiken är ändå en del av det.
Alltså, men du räknar inte kanske med i hockey. Men i boxning räknar du ju med att det kommer att blåsa hårt. Alltså det blir ju smällar framåt. Så att du börjar inte syssla med boxning om du inte är beredd på att gå in och ta en riktig fight.
Om man inte ingår då mot Sonny Liston.
Ja, och 52 men, alltså, Sonny var ju, han var ju så uppmålad i, han var ju fängelsekund. Han började boxas i fängelset och uppbackade av sina polare interna där. Så kom han ut ur fängelset och gick matcher som byggde upp honom till den här VM-kronan då. Sonny Liston som dog 1970 tror jag i en på en lysko sätt som de aldrig utredde sedan 1970 i Denver. Så dog Sonny Liston 1970.
Det ska vi prata om nästa vecka. Då ska vi prata om vad som hände med Sonny Liston. Ja, det var lite gräv.
Men Sonny var utmålad som ett skräckfigur. Så att det gjorde intryck på Ingmar. Så var det bara en naiv svensk mot denna jättelika.
Hur stor var han då? Var han 2 meter eller?
Nej, han var stor. Han var bred. otroliga muskler, otrolig kraft. Alltså han slog ju sönder de flesta, ungefär som Mike Tyson gjorde sen. Men Mike Tyson hade ju tempot, det hade ju inte Sonny riktigt. Men Sonny Liston var ju fruktad, verkligen.
Får man komma med en liten, kanske impopulär tanke bara, om att vita boxare och svarta boxare ser olika ut i kroppen? Att vita boxare ser mer ut som skogshuggare. Alltså inte
men det är väl inte konstigt att inte säga att östafrikaner är bra på långdistans och västafrikaner på kortdistans.
Men det är väl någonting sånt. För att, ja, titta på Ingmar och Marciano och även de här senare då. Vitaly Klitschko och vad heter det andra? Vladimir Klitschko. Ja. De är ju mer, det är ju inte så att de har de här otroligt korta liksom explosiva muskler, utan det är mer långa, tunga muskler.
Jo, men jag tror inte det är så kontroversiellt. Folk ser olika ut, så är det ju.
Ja, men just de här, i alla fall tungviktsboxarna, att det är en väldig skillnad på...
Men Ingmar Johansson såg ju väldigt bra ut. Han var ju populär. Han var en folkhemsk-svensk, verkligen. Ja, bland damerna också. Han sjöng ju på Rondo i Göteborg med storband och sånt där. Så att, alltså, Ingmar var ju en kille som hade en vinnande stil.
Tror du att Birgit... Var han helt trogen till Birgit, tror ni?
Nej, det är inte vad vi tror. Det var han absolut inte. till och med inför VM-fighten 59 så försvann han ju på diverse grejer.
Och Birgit var ändå med då, eller?
Ja, hon var med. Hon var med. Men som Mats säger, alltså, han var ju supersocial och supertrevlig. Han var med på Dinah Shore Show och sjöng. Alltså sjöng. Och sen gjorde han ju också en långfilm efter VM-segen 59 tillsammans med Alan Ladd och Sidney Poitier. Så hade en roll i det. Så han var ju alltså...
Jaha, men... Mr. Sidney Poitier, alltså den gigant.
Ja, gigant. Sen var med Ed Sullivan Show, skulle haft Floyd Patterson efter första matchen.
Oj.
Men Ingmar ersatte och gjorde dundersuccé i amerikansk TV.
Så här var det. Ingmar såg nämligen tv-tablån för och såg att Floyd Patterson skulle vara gäst inför deras första match. Och tänkte, vad fan, hur kan de veta att han ska bli världsmästare? Vi har inte ens boxat sen. Mm. Och sen slutade med att det blev han som var gäst istället för att han vann. Det var snyggt. Det var alltså en tändvätska.
Vet du vad vi gör? Vi gör så här, vi avslutar Ingmar-ämnet nu. Och så går vi på att Ingmar sjunger här. Kan vi klippa in?
Ja.
Tack värme land, du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rike.
Hörrni, det har hänt kul grejer på fotbollshimlen. Eller kul och kul. Det har åkt ut på hans lag och det har gått upp på hans lag. Jag tänkte faktiskt berätta, ska jag titta till tabellen ordentligt bara så att allting blir rätt så man inte sätter ingen beslag på fingrarna onödan. Men det som har hänt i alla fall att ligan har ju avgjorts i Sverige för 2 veckor sedan. Men framförallt så har den avgjorts i Norge. Vet ni vilka som vann norska ligan?
Nej, jag är inte så intresserad personligen, men det brukar vara Rosenborg eller Brann eller sånt där.
Det var faktiskt i år igen, Bode Glimt.
Ja, med sin speciella stil, att de typecastar ju varje spelare inför... Ja.
Det var väl precis. Där Tommy Svensson var?
Det Bode Glimt. Kan nog vara.
Ja, det var jag, fast det var innan de skapade den här speciella värvnings...
Filosofin,
precis. Mm.
Det som Bode har gjort då i alla fall, och förra året vann de ju nästan alla matcher. Jag tror att de hade typ en oavgjord och en förlust, det var helt... vansinnigt. De har ju varit på gång många år och har väldigt bra spelare. De har ju någon, jag kommer inte ihåg vad han heter, men en mittfält som är värd väldigt mycket pengar till exempel. Som är otrolig. Men de slog ju Roma hemma med 6-1 i höstas. Så att man har ju ett väldigt bra lag.
Det är otroliga siffror egentligen.
Ja, det är fantastiskt. Det
går ju svårt att ta in.
Och också med Mourinho som är erkänt skicklig defensivt.
Mm. Ja, fast Mourinho, är inte Roma hans sista klubb?
Otroligt tråkig fotboll,
inte en framgång på många år. Borde inte han gå och lägga sig snart?
Vilken dögrävare, hör. Jag är så glad när han fick sluta i Manchester United. Kommer ju Ole Gunnar Solskjær inne på samma måte, defensiv fotboll i och för sig. Men Manchester United är ett lag som är värd en bättre coach än Mourinho och Ole Gunnar Solskjær.
Jag är ju en förspråk egentligen, men jag tycker att det kan vara vackert med defensiv fotboll. Alltså att det kan vara...
Fast inte hans defensiv fotboll.
Precis, det var det jag inte kom till. Utan Mourinho har ju en nästan destruktiv fotboll. Vilket var väldigt... defensiv var väldigt bra i början på 2000-talet. Och en bit in. När han vann med Inter var det ju otrolig fotboll. Alltså defensivt, man tittar bara taktiskt. Att man slog ut Barcelona, man slog Bayern München i finalen. Man fick Milito och gör ju 2-0. Det är otroligt. Ja,
men det känns som att... Absolut.
Men det känns som att efter det...
Jag har svårt för defensiv fotboll, det har jag verkligen. Det är väl sen kanske under Lagerbäck att man kunde förstå när de mötte Portugal borta att de skulle täppa till bakåt, ställa, parkera bussen. Men jag har svårt idag när jag ser fotboll, vilket jag gör jättemycket fotboll. Så att jag tycker så illa om United som har ett sånt bra lag att de lägger sig på försvar efter 1-0-ledning. Jag hatar det av hela min kropp faktiskt.
Och det tänkte jag också var, det var en del resonemanget att, eller mitt resonemang, att vi kollade ju på Wolverhampton här i helgen med Mr. Bollplank då, som är en annan sportlivestudio med fotboll. Och Wolves höll länge tätt mot City, fick en väldigt tveksam straff emot sig. Men den fotboll, då tycker jag att det är okej att spela defensiv fotboll när man möter ett lag som har oändligt mycket större resurser och där man har mycket sämre spelare. Så då tycker jag att det är okej.
Fast jag tror att ett lag som Mats var inne på, som backar efter 1-0-ledning, alltså statistiskt förlorar på att backa. Om de i sina huvuden låtsas att de istället ligger under och går på attack, så tror jag, tvärt emot Mourinho, att de skulle gå bra statistiskt.
Framförallt lag som, nu gör jag ju inte City det så mycket, men United har ju faktiskt gjort det. Och det säger mycket, tycker jag, om Uniteds självbild, att man leder med 1-0.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vilket man har gjort.
Jag är emot sämre lag, typ Wolverhampton, så går backar de hem då för att säkra 1-0. Det hatar jag.
Villarreal också.
Men det lag jag älskar, det är ju City i alla fall, för jag tycker om den typen av fotboll. Jag blir så frustrerad när de inte sätter chanserna. När det fortfarande är 1-0, då blir 1-0 som senast. Ja. De borde vinna med mer, tycker jag, med tanke på sin positiva fotboll. För jag tycker det är fantastiskt att de verkligen vill framåt.
Problemet de får, eller problemet som City har, tycker jag, i... med Guardiolas spelstil då, det är att han är så otroligt oförmögen att hitta luckor in mot defensiva lag. Till exempel Chelsea i Champions League-finalen som spelar väldigt tajt runt box, det blir mycket inläggsspel där man inte är lika bra. Samma faktiskt heller mot Wolverhampton, där får man ju en straff som i princip är, den är felaktig.
Alltså en bjudning helt enkelt.
Ja, den tar ju först på kroppsdel och sen träffar armbåge, och då ska det ju inte vara straff, utan då är det ju...
Nej.
Men en sak bara, alltså då Pep Guardiola, honom högaktiga, det är ju fotbollens messias. Han har ju gjutit in det som fotboll handlar om. Först då 2009, till exempel i Barcelona. Världens bästa klubblag genom tiden, 2009 års Barcelona.
Det de var bra.
Ja, det är för 17, det har de helt rätt.
Det är det. Och sen då nu också i Manchester City, att han håller fast vid sin idé vad fotbollen går ut på, som jag tycker bara subjektivt då. Mm. Så jag hyllar honom verkligen för att han står emot Mourinho-tänkarna och så vidare. Som i min värld så är Pep Guardiola sen från himlen.
Från fotboll till de ädla racketsporterna, för det är väl ändå de ädla sporterna, om man ska, racket är väl i alla fall varit tillsammans med golfen kanske, hästpool och så vidare.
Hästpool också.
För överklassen.
Mm. Det finns en snubbe i min skårsklubb som heter Niklas Gyllensporre, taget namn för övrigt.
Ja. Han, det är också lite töntigt.
Ja, jo, men han spelar inte bara skårs, han spelar också hästpolo. Alltså,
men ändå, är han utifrån typ Tullinge då? Eller,
grejen är att hans bakgrund är svagt turkisk. Och han tagit det här namnet då för att dölja det.
Och så tror han att
det här vill han inte att man ska säga.
Okej, men då klipper vi in.
Men det är intressant att du nämnde pingis också. Pingis är ju en gammal fin sport för mig, ja, då. Alltså jag blir glad när jag ser ett pingis.
Och Staffan Lindeborg också.
Staffan Lindeborg. Vi alla är då, kanske.
Är det ingen favorit eller?
Nej, det är ju inte det.
Kan få höra skithistorien,
Staffan Lindeborg.
Ja,
det
var så här. När VM gick i pingis i Göteborg 1985, då var det en dubbelfinal med två svenskar. Och vi vann väl guldet då, tror jag, i VM:et. Och vi misslyckades i singel i VM 85 i Göteborg, men tog guldet i dubbel.
Vilka svenska var det?
Jag kommer inte...
Ah, var det Stellan eller?
Nej.
85, det var inte Wald, när det kanske var...
Ulf Bengtsson vann ju EM 84, kan han ha varit med då? Peter Karlsson var med den då?
Tickan Karlsson kanske?
Ja, Jörgen Persson.
Alltså,
Tickan var en utav dem, det vet jag. Men den andra låter jag vara osagt än så länge.
Ja, kör på.
Men det var i alla fall så här att vi gjorde ett referat då, från finalen då.
Johan von Scheele kanske?
Får jag fundera?
Ja,
det var inte han, Niklas Gyllensporre.
men då gjorde vi referat i radio, jag och Uno Hedin också, som är värd ett kapitel för sig. Sådana gubbar görs inte längre. Uno,
han lever fortfarande, han är alltså över 90 år, travexperten på radiosporten.
Han är 90 år, han är en underbar kille, alltså en inte original, men ändå ett original på något
original.
Sätt. På något sätt. Inte riktigt så. Inte något negativt original, men ett positivt original. Så att Uno gjorde massor av VM i pingis och EM i pingis då. Och även då Göteborg 1985.
Han har också vunnit för övrigt Old Boys EM herrar över 60. Ja, han spelar ju själv.
Han är jätteduktig på pingis. Fortfarande, alltså inte nu 90 kanske, men för några år sedan spelade han pingis. Och han spelar pingis varenda dag faktiskt, fram till att han kanske blev 85-90 år. Vilket är fantastiskt.
Ja.
Och då frågade Lindeborg. Lindeborg. Då skulle han sitta ner vid Hagen då, som sån här reporter, alltså
flygande reporter.
Vad var i Hagen för att vi måste
bara säga vad Jesper alltså noterat, specialavsnitt av Uno Hedin, och vi går vidare med Hagen.
Ja. Alltså, vi måste ha hit Uno.
Alltså Uno och jag satt ju och refererade med matchen då. Ja. Men Staffan Lindeborg var ju så pass otroligt begiven på att vara med då i radio hela tiden, så att han ropade in sig i tid och otid utan att det var det minsta motiverat. Alla möjliga sätt att få sin existens bekräftad då vid ringside, som man säger, nere vid Hagen då, vid pingisbordet. Och sådär. Så att när Uno då gick och han skulle kommentera, då släppte de in Lindeborg flera gånger. Uno skulle säga, han kom inte in, och så Lindeborg, och så Uno kom inte in. Och så Lindeborg.
Vill inte Uno in Lindeborg då?
Alltså, Uno,
gå ut härifrån.
Uno kom inte in i matchen, utan Lindeborg tog över. Hela tiden tog Lindeborg över. Uno blev satt på plats verkligen. Så att det tog hus i helvete när matchen var över sen. När Lindeborg kom upp till positionen på Skandinavien i Göteborg, så fick han en otrolig utskällning av en otroligt frustrerad Uno Hedin. Med all rätt.
Var det någon annan?
Uno Hedin, vill jag bara säga, han hade ju väldigt konstnärliga texter. Hans V65, som det ofta var på den tiden, tips, inleddes ju ofta alltså väldigt vackert litterärt. Det kunde vara Cervantes skrev redan på 1500-talet, och här är jag idag. Alltså, han hade väldigt snygga starter.
Vet mycket väl om Uno Hedin.
Jag kommer ihåg. Vi satt ju ofta på Uno gillar ju whisky, det gjorde han. Och han gillar också Stig Sjödin. Alltså arbetarförfattare och så vidare. Så att han var ju sprungen från Kopparberg. Han var rumpmas, Uno Hedin. Så att hans farsa var smed. Han började som smed också.
Jaha.
Och förlorade sitt ena finger, tror jag, som smedhalva faktiskt.
Det höll han i bracket.
Det är som japanska maffian. De har ju som kännetecken att han har sitt finger.
Det var vänsterhanden.
Men han var, det här var högerhanden. Därför skiljer han ut sig från japanska maffian.
Men han var ju redan som grabb då i Kopparberg. Ja, en profil då, så att han sökte sig ut och så kom till radion så småningom. Det var på SO först som kontrollant.
Vadå, på bensinmackan?
Bensinmacka. Kontrollerade att de gjorde sitt på bensinmackarna på SO på den tiden.
Men sen, finns fortfarande kvar.
Sen kom han till radion Dagens Eko i alla fall. Och han hade ju en otrolig förmåga att berätta historier och det, men hade inget omdöme alls.
Var han gillar spriten eller?
Nej, bara mycket begränsat. Han hade inget omdöme.
Nej.
Han hade bra känsla för språk, Hanna.
Ja, var han som sa lycka till?
Ja, det var han. Och jag har aldrig brytt om hästar överhuvudtaget. Men jag såg fram mot hans V65-tips varje vecka. För han var så duktig på språk.
Ja, han var väldigt duktig.
Han hade tre stora intressen. Det var ju pingis naturligtvis. Och sen var det då trav. Och så var det schack.
Ah,
resten lät han vara.
Ja, och kanske bra så, men det är också han som gjorde det legendariska första reportaget med Jan-Ove Wallner när han bara är 12 år och har gjort elitseriedebut. Aha. Det ligger på SVT
Play.
Det är Uno Hedin som har gjort det, i Spårvägen.
Det börjar på ett briljant sätt med Uno, och vi som var med då kan ju inte missa Uno Hedins väldigt speciella röst faktiskt. Nej. Och hans sätt att prata också som var unikt verkligen.
Så som sagt, lycka till med
Uno Hedin, glöm inte honom.
Nej, och då spelar de ju i början, då ser man också att Uno Hedin är duktig på att spela själv.
Mm. Men vi måste ju nu få hi.
Jag har ju nog spelat pingis en gång på en personalfest faktiskt. Alltså. Och han slog mig normalt, men då var han inte nykter. Det var 21-19 till honom.
Men då är du bra också på pingis.
Ganska bra, men han var inte, hade tagit några whisky då. Så att, ändå vann han.
Bra meriten då att du bara torskade med två bollar gånger tre set mot den som har vunnit Europa. Ja. Alltså EM-guld bland 60-åringar.
Ja, det är ju spyddan då.
Det var just det jag ville ha framme.
Vad heter Hylands fru? Tuss. Alltså. Spyddan är tusk. Stöka till och Hylan blir förbannad och slagsmål. Men Lindeborg då, han har haft några roliga, har ni haft någon stökresa då, Lindeborg någonstans?
Ja, han har varit på väg åt det hållet väldigt mycket faktiskt, har det varit.
Har du något kul att berätta om Lindeborg?
Jag berättade om det här med att han skulle ta plats då på den här finalen i pingis.
Tänkte
han
hade druckit på
glas. Sen var jag i Göteborg under en höst också, träffade Lindeborg väldigt mycket. Vi spelade tennis, jag i Lindeborg faktiskt. Och han är också väldigt bra i pingis, Lindeborg. Han kan ju mycket om pingis, naturligtvis, det kan han.
Kan han slå dig i pingis?
Han slog mig förmodligen pingis. I tennis var vi väldigt jämna, kom ihåg. Vi hade bra tid i Göteborg när jag var där nere på 70-talet. Och det. Men sen så gick han gick bakom ryggen på mig också.
Vad gjorde han då?
Snacka med cheferna i Stockholm att kan inte jag få göra de här matcherna och så vidare utan att snacka med mig. Inte bra. Nej,
det är inte schysst.
Det är väl det jag har emot honom.
Ja,
en smygare.
Men ni är ändå kompisar lite, eller?
Inte lägre.
Vi går vidare till hockeyn. Och Djurgårdens totala kräftgång. Mm. Vilket ändå är spännande. Växjö leder serien. Rögle går bra, Luleå går bra. Det var ganska väntat. Ett lag som inte så väntat är ju att Oskarshamn faktiskt ligger femma i tabellen.
Vad tyder det på? Kan det vara att nivån har sjunkit i SHL, alltså spelmässigt, att de som Oskarshamn, som inte hade, inte Leksand heller, de lagen hade inte haft en chans att hävdas för ett antal år sedan. Kan det bero på att standarden har sjunkit?
Det kan också bero på, tror jag, att pengarna fördelas bättre idag. Att det är mycket, mycket mer pengar idag i hockeyn. De har ju ändå, tror jag, om det är 46 miljoner per säsong.
Ja, men det är klart att standarden har sjunkit om man bara räknar antalet svenskar som tävlar i andra ligor. Mm. I många fler än på 90-talet och 80-talet.
Och fler
lag också. Det gynnar ju Oskarshamn att vi har 100 svenskar i NHL plus massor i KHL. Det gynnar ju de här lagen.
Så är det ju, absolut.
Givetvis. Och men det här apropå det om hjärta. Det pratas om att det saknas hjärta i Djurgården. Vissa gamla djurgårdare säger att det saknas hjärta. Om jag då går åter till, om vi knyter till squash igen. Mm. Så på min squashklubb för kanske 4 månader sedan så dök det upp en tjej som var jätteduktig. Jag skulle säga att hon var bättre än Sverigeettan på damsidan. Vi spelade och hon var bra tempo och hon var gammal amerikansk mästare. Hon spelade på college i USA. Och sen försvann hon en dag. Och då frågade jag... Får klippa det? Här är du. Jo, vi har alltså gruppspel så att man dyker upp då och då och sen så en dag så var hon bara borta, dök inte upp längre. Och då frågade jag dem som har hand om skårsklubben vad som hände med henne. Då sa hon, men har du inte hört att hon var gift med, vad nu heter, amerikanen som spelade i Djurgården. Det var därför hon var här. Och han hade inte hjärta nog så han blev ju petad. Han fick sparken och fick börja ett lag i Baltikum istället.
Jaha. Precis, Dynamo Riga.
Ja, precis, och därför försvann hon från skårsen.
Det är sant.
Ja. Men det man kan säga om Djurgården då, alltså,
han saknade alltså hjärta. Han kämpade inte. Och därför fick,
Men det tycker jag är bra agerat ändå. Att då får han åka ut.
Ja, visst så. Jag minns att dagen före så pratade om det. Och då sa hon att tränaren, den amerikanska tränaren, var så otroligt illa omtyckt. Alla hatade honom. Och sen fick
alltså Barry Smith.
Ja, Barry Smith fick kicken. Mm. Och sen dagen efter fick då hennes man kicken.
Mm. Men Barry Smith var en felvärvning från start nästan. Han har ju varit i Sverige förut.
Ja.
I Leksand till exempel. Men att han skulle sätta snurr på Djurgården var väl ett önsketänkande för säsongen, verkligen.
Men alltså, jag tycker Jocke Eriksson då som har fått spark. Eller som han avgick officiellt sett i alla fall.
Han har fått sparken.
Jag tror han fick kicken, ja. Ja, så är det väl. Och att han har levt i en drömvärld hela ett och ett halvt år nu. För att visst han kan skylla på pandemin och sådär, men man hade ju alla möjligheter år för Djurgården. Jag är djurgårdare. Jag har inte varit så.
Det har framgått.
Jag är inte så glad över det. Vad som har hänt.
Historiskt har jag följt Djurgården naturligtvis. Stockholmsklubben, den ledande storklubben, naturligtvis i Stockholm. Och för många, många decennier och det. Så att för mig är det otroligt märkligt den resa som Djurgården nu har tagit faktiskt ner till Jumboplatsen. Det finns inte i mitt medvetande att det ska kunna hända överhuvudtaget. För Djurgårdens varumärke var så vansinnigt starkt i så många år alltså tidigare.
Framförallt nu när de var på gång också. De hade 2018 gick till final.
Ja, det är inte längst de var i final.
Precis, 2019 gick de till CM, året innan CM, sen var pandemin dålig då.
Och så anrikt också, jag menar, Djurgården startade bara en månad före AIK. Det blev 1891 båda klubbarna startade, tvillingklubbarna. Mm. Så det går ju långt tillbaka i tiden.
Alltså, problemet tror jag som har varit är ju, jag tycker i alla fall att det landar mycket på sportchefen. För att man har liksom sminkat en gris. Istället för att bara acceptera, det är en självbildsfråga också. Man kan acceptera att jag tror i år så... Visst, vi har lite mer resurser än förra året, men vi har inte riktigt spelartyperna. Då skulle i alla fall jag sportchef ha värvat in spelare som är hyggliga spelare i SHL-spel som gör jobbet. Ta en pissäsong, klara dig kvar utan att kvala. De har värvat in dyra transatlanter som på papper ser jättebra ut, som har gjort 700 NHL-matcher och gjort flera säsonger i KL och gjort mycket poäng där. Men som vi pratade om, de tar inte jobbet. Det är svårt att akklimatisera sig till elitserien för att det är inte lätt liga. Nej,
Thomas Johansson, gamla Djurgårdsikonen, han är ju chef i Leksand nu, och Leksand går ju som
mycket bättre i alla
som
fall.
Tåget. Så jag undrar varför han inte är i Djurgården fortfarande.
Jag tror att han kände sig motarbetad.
Men han borde komma tillbaka och styra upp det här.
Men att analysera en klubb och så vidare som Malmö under en period här, Malmö FF alltså, och fotboll och även Djurgården i fotboll, AIK i fotboll. Det är lite lättare tycker jag än i ishockey. Mm. Alltså ishockey är ett annat spel. Det är svårt att sätta tummen på vad som egentligen är fel i en klubb som inte fungerar, tycker jag. Det finns otroligt många förklaringar jämfört med hur det är i fotboll.
Och till Jockes försvar, ska jag ändå säga det till Jocke Eriksson då, försvar, att det är mycket svårare att bygga en trupp i hockey eftersom hälften försvinner efter en säsong, eller fler försvinner. Du kan ju ha fyra spelare på kontrakt i slutet av maj när inte allt
slutar. Ja, och så sticker de till KL och det är inte så kul.
Nej, men du kan inte veta någonting, och så är det någon sommarkamp eller summercamp då i NHL till exempel, och så vet man inte om de kommer hit eller om det blir AHL för dem, farmalagen. Så att det är så otroligt svårt då, och så Schweiz, Tyskland, Finland, det finns otroligt mycket ligor med mer pengar.
Men jag tror ändå att hockey, SHL då, så tror jag att det är väldigt mycket beroende på hur tränaren kan ingjuta intensitet och vilja hos ett lag i hockey. För det handlar ju väldigt mycket om att laget ska vara tänt till 1000, alltså i de viktiga matcherna.
Jag vill också förstå vilket jobb som måste tas i de här tredje, fjärde kedjorna. Ja. Det är så lätt att hamna där, att du har två kedjor som på pappret producerar. Sörensson har ändå gjort, Marcus Sörensson då i Djurgården, har gjort 21 poäng, vilket är helt okej. Men det spelar ingen roll om du har två kedjor som producerar noll.
Nu vet inte hur det var i Djurgården när det började riktigt.
Ja, det har varit stökigt.
Jag förstår. Men alltså, han kan ju inte riktigt vara mannen som med entusiasm liksom låter sina vågor gå från sig själv in i truppen och skapa liksom ett otroligt vinnarlägen, vilja liksom att ge mer än 100% i varje match. Det tror inte han är mannen för, utan det måste vara någon entusiast helt enkelt i Djurgården och det. Så att,
det har ju varit hej kom och hjälp mig också med alla, med Videll nu som har lämnat in ett personalärende.
Ja, det är konstigt.
Ja, om det stämmer att det är det här med att han inte fått vara kapten, då är det måste ju vara någonting annat.
Men ja, om
det stämmer,
det är hund begraven och så är det katter i bakgrunden här. Men det får man väl.
Videll, ja just det, Videll.
Men han har ju problem med andra klubbar också, men det är också så här. Ta inte dit honom då.
Nej,
värva spelare som är pålitliga.
Du får inte hitta spelare som så att säga, sätter grus i maskineriet heller. Va? Som motarbetar kanske sättet som tränaren framför budskapet, alltså i, bakom kulisserna då, att hitta på andra saker och det. För i hockey så är det ju förödande, det måste ju vara en maskin.
Jag tycker att, jag har en liten idé för Djurgården. Och när det här sen så kommer vi ha haft Niklas Wikegård i vår huvudpodd, eller vår systerpodd.
Ja, och nu tar Djurgården papper och penna och noterar. Berätta om din, din medicin.
Precis. Snälla Djurgården. KG Stoppel, Tobias Persson, som är utredningschef och sportchef då. De här två är ju det. Ta nu in Wikegård och Stefan Liljeslund.
Stefan Liljeslund
som fick gå eller gick
som i Malmö jag förut.
Ja, HV var han förra året.
Ja, men Malmö för länge sedan.
Ja, varit i Frölunda och Linköping, har varit i massa klubbar.
Ja, men de två.
Låt de två ta över det här. Två Djurgårdskillar som är också väldigt duktiga på hockey, för det räcker inte med.
Nej, men Mats har någonting att säga här, det säger jag.
Ja, jag tror ju att vi pratade lite om Wikegård innan vi börjar sändningen här, Wikegård. Och han har nog blivit för bekväm nu, tror jag, att göra den skiten som det är att vara tränare i ishockey, det tror jag. Att vara kommentator i tv, det är ju ett glamourjobb, det vill ju alla för detta vara, naturligtvis både i tennis och golf och fotboll och hockey och så vidare, naturligtvis.
Ja, ett guldgig.
Men att gå tillbaka för Wikegård, det är någonting han koketterar med, jag tror inte han vill det innerst inne, för att det är för mycket jävelstyg helt enkelt förknippat med det jobbet.
Det är helt sant.
Det var en aktiv som varit slitit i omklädningsrummet och jag menar och varit med på över hela resan, att gå sen då till att bli tränare, det är en helt annan sak. Åldern, Wikegård, bekväm.
Funkar. Han är ju 55 års ålder.
Funkar.
Och hans enda merit är ju från när han var ung, när han tog upp Vilda Väsby i elitserien 87.
88 var tror jag till och med.
Nej, inte 88, för jag minns det.
87.
Jag var på ungdomsgården och jag fick min första och enda Royal Straight Flash i poker samma dag.
Mot Wikegård eller?
Nej,
just precis när det här hände.
Däremot hade jag en kompis som var två år äldre som spelade i Vilda Väsby åt Micke Blomdahl.
Är det sant?
Ja. Googla namnet vet jag. Sen slutade han.
Året är 1987. 87, tagit, ja. Mycket har tagit livet upp 87, i såg en riktig film. Sen var han varit i Boden och gjort det bra där. Och sen får man inte glömma att de var ju väldigt nära 98 att ta guld med Djurgården. Så att det är klart att det har varit...
Han
är framgångsrik. Han
tycker att det är bekvämt, som Mats säger.
Han massakrerat ett omklädningsrum i Boden för länge sedan. Men då var det en ung Wikegård som brann ordentligt för denna syssla.
Berätta, vad gjorde han? Berätta.
Han massakrerat ett omklädningsrum då. Alltså de förlorade under match Boden, vilket år vet jag inte. Men han blev väldigt känd för det, att han slog sönder ett omklädningsrum. Av egen kraft då, i frustrationen över det som hade hänt.
Jag menar att jag har sparkat på en stol i Bodens bowlinghall.
Oj.
Det gick inte sönder.
Fick du under 200 poäng? Vad var grejen?
Jag tror vi förlorade väldigt tajt. Vi borde ha vunnit den matchen, men vi slarvade bort det.
Vad är det sämsta? Alltså, som ni vet, Jesper är alltså tävlingsbowlare. Vad är det sämsta du har fått som serie? En serie?
I tävlingsbowling.
Så folk som lyssnar kan relatera
till någonting. Jag har faktiskt fått runt 130 någon
säger. Är det sämsta? Ja, för det kan många motionärer ha tagit faktiskt.
Ja, gud ja, men det är ju lättare.
Ja, så välkomna.
Ja, då är det ju som att skjuta en straff. Du kan ju skjuta.
Alltså, ja. Du behöver inte försvara dig.
Nej.
Då är du ju proffs.
Nej. Jag var väl hygglig en gång i tiden jag spelade lite, men nu är det ju...
Okej, men vänder på det för att vara snälla mot dig. Vad är det högsta du har fått?
300.
Ja, och det är lite mer.
Två gånger. Ja, men det är det högsta du kan få.
Så det är 12 strax i rad.
12 slags rad.
Nej, det är fantastiskt.
Det var trevligt. Det var trevligt. Men tillbaka till hockeyn. För bowling är så vansinnigt ointressant.
Det är för roligt.
Ja, med bowling. Det är kul att spela ibland. Och oftast rätt tråkigt.
Men 130 kan man slå rätt lätt. Vad dålig han måste vara, den där Jesper.
Ja, det var hemskt. Ja, det var fruktansvärt. Ja, det var väldigt dåligt.
Men det går väl en dålig dag i bowling också.
Ja, herregud. Det är väl som att missa en straff i fotboll. Eller liksom det. Men i alla fall, Wikegård då. Liljeslund då, som ändå har varit i... En hel del klubbar.
Också en lång resa. En lång resa, mycket...
Och också ut med HV71 förra året.
Mycket knaggligheter på vägen för dem.
Och det slutade väl illa. Var inte Frölunda på slutet? Det gick åt helvete.
Ja, HV var det, HV.
De ja, åkte också ju Frölunda någon gång.
Frölunda har varit det också.
Ja, visst var det så.
Det gick väl sådär.
När glöden försvinner lite ur bröstet, tror jag. Då har man tappat lite som
hockeycoach. Jag tror Lund, Lillis har lite glöd kvar.
Jo, men alltså, säg så här. Säger man att vi skulle leka med 14 år gamla och vi skulle ha Lillis Lund. Man skulle vara livrädd för dem. Jag tror att han är till den gamla stammen tränare. Jag tror inte han skulle funka nu.
Det har hänt grejer i motorsportvärlden. Och ska vi ta en fråga först? Tycker ni att, jag tycker det, men tycker ni att motorsport är en idrott, att det är något vi pratar om i sportpodden?
Jag brukar säga så här ofta att jag följer Ronny lite grann i Anderstorp på den tiden, alltså som Pettersson. Och då tyckte jag då att när man rankade Sveriges största idrottsmän då, så var ju Björn Borg var ju alltid etta då.
Såklart.
Och sen var det kanske Ingmar var väl tvåa då.
Ja, Stenmark
tvåa. Sen tyckte jag att Ronny Pettersson kom före Stenmark.
Jaha.
För att Ronny var ju en världsstjärna, en världskändis.
Ja, det är faktiskt skillnad. Så är
vilket
det.
Stenmark absolut inte har varit eller är.
Och i en glamoursport också får man ju säga.
Alltså alla vet ju vem Lewis Hamilton är och Verstappen och så vidare. Precis. Över hela världen. Så att,
och det vi ska prata om, de två namnen du nämnde, för rent grejer nämligen. Det var ju söndags då. Så tronskifte eventuellt inom Formel 1. Vet ni vad som hände?
Ja, och det är att Schumacher har blivit tidigare under den här säsongen blivit av med sitt rekord i antal segrar av Lewis Hamilton har slagit det. Men han fick stryk av Verstappen.
I totalserien?
Det blir omstart.
Jo.
Tveksam omstart senast.
Nej, men det är ju klart vem som vann.
Jo, men det var en tveksam omstart.
Jaha, ja.
Och det har väl retat upp Hamilton att de startade omloppet.
Ja, man
på något tveksamma grunder.
Man kände sig förbannade. Mm. Och det är fortfarande, det kommer ju överklagas. Bla bla. Kommer få inte hända så mycket. Men Verstappen har ju vunnit titeln. Mm. Vilket är en uppseendeväckande med tanke på hur dominant Hamilton har varit sista nästan decenniet.
Ja, och det är ju så som jag var inne på lite grann. Hamilton har alltså slagit Schumachers rekord och är den segerrikaste någonsin. Och det är ju imponerande.
Väldigt
jag blir lika förvånad då när Verstappen så att säga, vann senast som när HV nu hotas i Allsvenskan utav Modo. HV var ju nästan klara för att gå upp.
Ja, precis.
Och nu är Modo där och Björklöven strax. Vad är det som har hänt? Så att det är ett Verstappen memento för mig.
Ja. Kul också tycker jag att det händer grejer även i Formel 1-världen. Att det inte bara är en ohotad etta utan att det finns fler som faktiskt kan.
Det är det ju, men Formel 1, ni kanske tycker annorlunda än jag, men jag tycker att Formel 1 faller helt och hållet på att det avgörs av bilarna. Hade de haft likadana bilar så hade det varit jätteroligt. Det tycker jag är supertråkigt.
Ja, jag håller med.
Så att min idrotts, jag tycker om allt nästan, men det jag inte tycker om, det är Formel 1 och det är hästsport lite grann.
Jag håller med, för att det går inte lite grann, när det är tycker jag, att bara hänga med och titta på loppen. Utan vill man verkligen ge sig hän, då måste man läsa på allt. För att bilarna spelar så mycket större roll än vad en fotboll gör. Eller vad träningsmängden gör.
Det kan man säga.
Som alla i fotbollsfären då. Visst, det kanske finns, du kan ha lite bättre tränare. Och sen har du ju pengar till spelare såklart. Men det är ändå sånt som syns på planen. Eftersom du ser taktik och liksom hur de spelar. Nej. Men eller bil, du kan ju aldrig veta hur en motor ser ut till exempel.
Men ännu värre var ju faktiskt när Mario Andretti och Ronny sista år då, 78, tävlade om att bli världsmästare i Formel 1. Sen dog ju Ronny då i september på Monza, 1978 som alla vet.
Världens farligaste stadion va?
Ja, visst. Och det kan bara konkurrera med Linate-flygplatsen. Där svenskar dog i en katastrofal olycka. Början på 2000-talet.
2003, en Concorde som åkte rakt in i...
Nej, inte Concorde. Två tyskar var det i ett litet privatjet som kom in på fel bana. Och där svenska, jag tror att det var SAS-plan som skulle starta med många svenskar ombord. Som krockade och sen havererade totalt. Och de fick ju långa fängelsestraff, alltså de som myndigheterna som basade för Linate-flygplatsen. Så den gjordes ju om efter det. Det var ju en katastrofflygplats.
Ja, för det var en Concorde som åkte in i...
Nej, inte Concorde. Det var tidigare. Det var Concordes dödsdom. Concordens dödsdom. Det var den olyckan som du pratade om. Men det här var alltså svenskar 10-15 som dog just före jul. Jag tror det var 2001 på Linate-flygplatsen i Milano.
Och jag vill bara knyta an till den sak vi pratade om tidigare. Att Joakim Bonnier var en av Ingmar Johanssons bästa vänner. De bodde grannar i Schweiz i början på 60-talet. Och det fanns en nyårsfest där Ingmar bjöd Joakim Bonnier. Och på samma fest var, nu har jag inte namnen i huvudet, men alltså fem andra världsmästare som tävlade i Formel 1. Och fem år efter den festen så var alla döda utom Ingmar Johansson. Och det gav Ingmar en tankeställare.
Mm. Oj.
Kul det där med kul. Men Joakim Bonnier körde ihjäl sig på Le Mans då. Jag tror att det var 70 eller 71 eller 69.
Var han också?
Med Bonnier och Ronny då som har förlyckats.
För det finns väl en Joakim Bonnier senare då som har varit vd för Expressen var? Eller ansvarig utgivare?
Nej, det blir fel namn. Inte Joakim.
Inte Joakim Bonnier? Nej. Vad kan han heta då?
Något annat.
Inte Bonnier heller va?
Nej, inte riktigt det. Men så var det. Att de här, på de här festerna, och det, alltså, ja, vid sidan, jag minns inte namn nu, men på de här sex Formel 1-förarna så var alla döda utom Ingemar Johansson något år senare. Och det tog på honom.
Men det var ju sådana enorma faror på den tiden för Formel 1. Nu har ju det byggts bort totalt. Linnateflygplatsen har byggts om, Monza-banan har byggts om och även då reglerna för bilar och alltihopa i Formel 1 har också gjorts om. Så att nu händer ju inte olyckor på det sättet. Men då har det riktigt mycket dödsolyckor. Nicky Lauda att komma ihåg.
Just det. Som nästan blev, som blev sönderbränd.
Sönderbränd, men kom tillbaka och blev världsmästare igen.
Och lever va?
Ja, nej, han har avlidit. Han
har avlidit på avlidit. Året, va?
Han är nog född 46 istället. Ja, vi pratar om 1946 pratar om. Det är nog Nicky Lauda ni for efter då, för länge sedan. För en kvart sedan snackade vi om 1946.
Just det, det var Nicky Lauda, ja.
Och det var väl då Curre Lundmark ni pratade om, ja. Det var alltså Nicky Lauda född 46, ja. Och han 76 då, när han var bara 45. Ja, då höll han på att brinna upp. På Nürburgring, ja.
Så var det.
Och det var någon annan nu ganska nyligen som också på att brinna upp, va? I... Det var inte så länge sedan var det Nico Rosberg eller någon nutida som...
Ja, som också är son till Kekke Rosberg om vi snackar blodsband.
Just det.
Tänk att båda varit så bra.
I finnar va?
Ja. Finnar all den glans och prakt som det innebär.
Kekke Rosberg, Kekke Rosberg född i Stockholm.
Oj!
Så det finns en svensk. Jag trodde Nico Rosberg länge var tysk.
Oj ja.
Eller jag ville inte att han skulle vara finne.
Men finne då?
Vad sa du?
Men finne då?
Ja, det vill jag inte. Jag vill inte att de ska vinna över Sverige. Ja, hörni, hur trevligt vi än har det ska vi försöka avveckla.
Och det kommer en ny vecka snart som vi måste vara med i.
Det kommer det verkligen. Ja. Och har ni några frågor då till Wikegård som han har svarat på när det har sänds då?
Alltså, hur mycket stämmer det som Mats säger? Hur arg blev du? Hur mycket trashade du omklädningsrummet?
Ja, precis. Var det en tidningsanka?
Nej, men vad hände egentligen som gjorde att du blev så förbaskad i Boden den just där det. Gången? Ja. Varför gjorde du detta?
Det är något telefonsamtal, liksom. Någon har varit otrogen med fru.
Det är det ena. Och det andra är, jag vill veta, min kompis från Hässelby i Backlura, om vi ska vara exakta, Mikael Blomdahl, som var med i Villa Väsby. Han var född 70. Han var alltså en ung, talangfull spelare.
Bara 17 år då?
Ja, han försvann. Vad hände med Micke Blomdahl? Varför blev han inte världsstjärna när vi kompisar trodde att han skulle bli det? Två frågor, tydligt till Wikegård.
Gud vad trevligt. Ja. Hörrni, Mats Sandberg.
Tackar.
Tackar. Olle Palmlöf, innan vi slutar. Dagens, veckans imitation. Mats Sandberg.
Jag heter Jan Guillou och jag är den överlägsne journalisten.
Ja, ah, det är bra.
Det var,
det var svårt att hitta det.
Ah, det var bra.
Hörrni, tack för den här veckan, grabbar. Vi ses nästa vecka, det gör vi verkligen. Så,
tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.